Vänner, det är svårt att tala med Herren ibland. Jag har bollat 3 stycken predikningar den här veckan. Jag vet inte om det hör till redan vardag att göra det. Men det finns ett... Jag tror det finns ett tilltal i detta. Jag tror tilltalet är att vi fokuserar fel. Du och jag fokuserar fel. Och det som är lite komiskt i det här kan jag tycka då, det är att när jag vaknar på morgonen idag och tror att Gud, jag jobbade jättelänge i natt med en annan predikan. Och så tänkte jag bara, men den här blir bra. Det här vill du verkligen säga. Så vaknar jag med en oro inne i mitt hjärta och så känner jag bara, nej Edvin, du ska inte alls predika där. Utan du ska predika grunden igen. Och jag kan bara, men jag gjorde ju det just tyckte jag. Så han, ja, men det är grunden som behöver sättas först. Och det hoppas jag att få kunna förmedla till er idag. Och jag kommer att använda mig med enormt mycket bibelord. Därför det är Bibeln som predikar och vi ska förmedla vad den säger. Du kanske sitter här inne till och med och har hört mig predikna likande just. Men det är det här som jag tror Gud vill ska greppa tag i våra hjärtan. Så var med mig på den här resan. Bibelordet som Robert just läste. Ja, men det har allt med det här att göra. Och vi måste gå tillbaka så långt som i begynnelsen. Innan du kan förstå vad Jesus verkligen har gjort för dig och förstå budskapet om evangeliet, så måste du förstå att det inte alltid var så här. Och du behöver förstå att i begynnelsen så hade Gud långt mer vackrare tanke kring människan än vad vi blev. Vi måste förstå att relationen med Gud, den är brusten. Den är förstörd. Och vi är upphovet. Som ni såg här så står det, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden är Herrens, med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det var Guds skapelse tänkt att vara. Det är fortfarande hans längtan över den här världen. Och det som är, och det vi behöver förstå, är att Gud skapade allting. Och allting som finns här. Han skapade Adam och han skapade Eva. De första människorna. Och han gav dem en fantastisk värld att njuta av. Att leva i konstant, ohindrad relation med skaparen, med Gud. Ett helt öppen relation. Och vi var tänkt att vara skapelsens krona. Gud sa det, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himmelens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himmelens fåglar och alla djur som myllrar på jorden. Gud sade, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni äta. Åt markens djur och åt himmelens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg på allt han hade gjort och det var mycket gott. Det här är den sjätte dagen när Gud skapar människan. Alla andra dagar så slutar Gud med att säga det här är gott. Men han kommer till människan, till dig och mig, då säger han det här är mycket gott. Alltså människan står över allt annat av det Gud har skapat. Du är så mycket, mycket mer värdefull för Gud än resten av hans skapelse. Det är din identitet som människa. Alltså Gud, han kunde ha skapat dig och mig som robotar. Bara vara möjligt att göra exakt vad han ville. Men Gud visste också att så här är inte en äkta kärleksfull relation. Det är inte på det här sättet. Så därför gav han människan fri vilja. Viljan att kunna välja att leva med honom eller att inte leva med honom. Att följa honom eller att inte följa honom. Jag lovar mig, jag hade inte tyckt att det var jättebra med en fru som hade varit en robot. Vissa gånger kanske. Nej, skämt åt sidan. Men vi som har en partner i vårt liv, vi kan också förnimma det där. Att en äkta relation, eller om du har en bästa vän, så vill inte du styra över den människan, utan du vill att det ska finnas ett genuint samspel med en människa där den tar kontakt med dig och du tar kontakt med den. Eller hur? Ja. Så han skapade oss med viljan att antingen lyssna på honom eller inte. Alltså han skapade dig och mig. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de ska söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Han är inte långt borta från någon enda utav oss. Och från Adam och Eva har han skapat alla människor. Från de första människorna har Gud skapat resten. Det säger Bibeln. Det vi just läste var från Apostlagärningarna. Sen står det vidare så här. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden där han satte människan som han hade format. Herren Gud gav detta bud. Du får äta av alla träd i trädgården utom av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Och i en äldre översättning så står det till och med döden dö. Och det är allhelgona och vi minns de som har dött, så det är ingenting nytt för oss att människor dör. Eller hur? Vi vet att det är livets gång. En gång ska vi födas och en gång så ska vi dö. Men det var inte tänkt till det i början. Men så hur svarar då Adam och Eva på Guds bud? Jo, det står så här. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden. Men om fruktet från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sade, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att om den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. Och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta utav. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd. Eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Och hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Tänk om Eva inte hade svarat. Det fortsätter. Då öppnades deras ögon. Och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och banden kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen. Vart är du? Han svarade. Jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd. Eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Herren Gud sa det, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa det Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade, ormen lurade mig och jag åt. Rosenius, som många kanske känner till, som var med och startade egentligen kanske nästan båda våra rörelser. Han skriver i en fantastisk bok som har en otroligt väckande titel som heter Syndens dagliga plåga. Läs gärna den. Men där skriver han i alla fall så här. Varför gick inte Adam och sa förlåt? Tänk om Adam hade ödmjukat sig här och sagt förlåt. Ja, men vad hade hänt? Adam, varför skyllde du ifrån dig? Gud frågade ju, vart är du? Vart är du? Och vi ser också att Gud har en fiende. Gud ville att vi skulle lita på hans ord. Att vi skulle lita på hans röst istället för att bli frestade. Adam och Eva, de åt av den förbjudna frukten. Det var inte ett äpple, tror jag. Alla barnbiblar har ett äpple. Det kanske är för den mest vanliga frukten vi vet. Men det handlar om en frukt, om en kunskap om gott och ont. De följde inte Gud. Men istället så följde de en annan typ av Gud. Och de gav in i frestelsen av frestaren. Ja, men hur reagerar människan då? Hur kände de sig? Jo, för det första så står det att de kände sig nakna. För det andra så gömde de sig. Och för det tredje så var de rädda. Så frågan är till dig, kom det någonting bra ut av att man åt frukten? Om det här är konsekvensen av det människan gjorde uppror till Gud mot, att man känner sig naken, att man känner sig rädd och att man gömmer sig. Ja, men då kan det inte kommit någonting gott ut av vad människan gjorde. Och det som är lite intressant här, det är ju hur Gud möter dem i detta. Jo, han ställer frågan, vart är du? Alltså när människan inte lydde Gud så letar han efter sina älskade barn. Alltså sen den här dagen så har Gud och människan lett kurragömma med varann. Vi konstant gömmer oss. Försöker klä oss med en typ av fikonlöv för att skylla våra fel. Medan Gud frågar dig samma fråga. Vart är du när du faller? Vem går du till? Har du förstått ditt fall? Har du förstått vem du är utan Gud? Har du förstått syndens konsekvenser? Det ligger i naturen hos oss människor att gömma oss. Men det ligger i karaktären hos Gud att söka oss. Jag kan lova er, det har inte hänt mycket sedan begynnelsen med oss människor. Efter tusentals år och oräkneliga onda saker så är vi fortfarande på det stadiet där vi gömmer oss och Gud söker. Och det här är startpunkten till att förstå varför Gud behöver få uppliva våra liv på nytt. Jag tror att vi fortfarande försöker dölja våra fel. Så att vi kan se oss själva bra nog inför andra människor och inför till och med inför Gud. Så vilka insikter över ditt liv har du fått under den här första delen? Den här bilden som ni ser, det är Michelangelo som har gjort den. Uppe i ett tak. Han har medvetet valt att ha en liten en glipa mellan fingrarna mellan Gud och Adam. Ni ser att Gud spänner nästan varenda muskel för att komma så nära som möjligt, medan Adam ligger nonchalant. Och det han behöver göra är att lyfta på fingertoppen ett steg i tro för att närma sig Gud. Men syndens konsekvenser, jo, så här står det. Herrens arm är inte för svag för att rädda. Hans öra är inte för dövt för att höra. Det som skiljer era synd, det är era synder som skiljer er från Gud. Era brott får honom att vända sig bort och inte höra, säger Jesaja. Han fortsätter och säger, Paulus, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Syndens lön är döden. Jag vet inte om ni tänker på den här bilden, om ni förstår den. Men vad är egentligen? Finns det konsekvenser för hur jag lever mitt liv? Idag lever vi i ett samhälle där man säger att min egen rätt, det är min egen rätt. Det vad jag tycker är bra, ja men det är bra. Och så är det så lösaktigt överallt. Det finns ingen norm att stå på. Men jag har en annan norm i mitt liv. Min norm är Guds ord. Och Guds ord säger så här. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Alltså det finns konsekvenser för vårt liv. Det är Jesus som säger detta. Nej, Paulus som säger detta. Hebreerbrevet säger så här. Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. Alltså när det här livet tar slut så kommer en dom. Bibeln är tydlig med detta. Jag kan inte förstå människor som bortser från detta. Hur beskriver Bibeln egentligen evigdom? Jo, så här säger till exempel Jesus i Matteus. Sedan ska han säga till dem som står till vänster. Gå bort ifrån mig, ni förbannade. Till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Det är för dem som inte hade gjort hans verk. Nu ska jag få läsa Uppenbarelseboken 20, vers 11-15 för er. Det är när livets bok öppnas. Den slutliga domen. Och jag såg en vit, stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte fyllde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcken öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastade i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastade han i eldsjön. Och nu är det någon som tänker, Edvin, vart vill du med all den här bitterheten som du sprider? Varför trycker du ner mig så? Nej, det är inte jag. Det här är människan enligt Bibeln utan Gud. Det här är våran lott i livet. Människor som kanske inte sitter i vår kyrka. Det här är deras lott. Har du nöd för dem? Jag hade inte det för 1,5 år sedan. Så jag började be till Gud, för jag var så förtvivlad i mitt hjärta att jag inte kände nöd för människor. Jag kan inte skapa nöd. Bara Herren kan ge nöd. Men det som är fantastiskt är att Gud är kärlek. Han är inte bara en kärleksfull Gud, han är definitionen av kärlek. Och det betyder att det finns en utväg. Det finns ett botemedel. Alltså när Adam och Eva sa nej till Gud så ändrades hela människans historia. Gud, han förblev helig, men vi inte. Gud förblev god, men vi inte. Gud förblev rättfärdig, men vi inte. Vi har alla syndat. Och vi delar samma situation. Det spelar ingen roll vad du har för social, ekonomisk tillstånd. Det spelar ingen roll vad du får etnisk grupp. Det spelar ingen roll vilken kultur eller religiös bakgrund du har. Vi är född in i samma problem. Vi är separerade från ett livgivande relation med Gud. Nu och för evigt. Men det som är fantastiskt är att Gud kunde inte låta detta ske. Vi såg till exempel att Adam och Eva försökte dölja sin nakenhet själva. Men det står att Gud slaktade ett djur. Han klädde dem i skinn, står det. Och för att någon ska kunna klä någon i skinn så behövs blod. Det blod utgjuts. Gud vet det här. Gud vet att det enda som kan förlåta synder är blod. Gud gör det första mordet för sin skapning. Är ni med? Nu kommer de goda nyheterna. Så här står det i Hebreerbrevet. Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod. Och utan att blod utges, ges ingen förlåtelse. Det finns en gammal sång som heter Nothing but the blood of Jesus. Det finns åtagliga versioner. Och jag kunde inte komma på vart jag hade hört den här. Vem är det som sjunger den här? Så jag började titta på Spotify. Men vem är det som har sjungit den här? För jag har hört den hela min barndom. Och så ser jag liksom att alla de här stora gamla artisterna som Carmen och Phil Riscoll och alla de här, de har ju sjungit den här. Och många andra, Amy Grant och ja. Ni känner igen. Jag har säkert hört den här sången. Nothing but the blood of Jesus. Det är alltid gospel också sådär. Ni har hört den? Ja, om ni inte har hört den så får ni lyssna på den. Vi ska få se på lite bibeltexter vad Jesu blod gör för oss. Jo, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi också så mycket säkrare blir räddade. Romarbrevet 5:8-9. Vi fortsätter till Efesierbrevet. I honom och genom hans blod har vi friköpt och fått förlåtelse för våra överträdelser. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Det är vad Jesu blod gör för oss. Ett ultimat offer från Guds sida. Han offrar sig själv. Hans blod, han som har levt ett helt felfritt liv, som är evangeliet för oss. Han som dog på korset. Och vad gjorde det då? Gjorde det så här, våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade, säger Petrus. Paulus skriver så här, han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Det är det Jesus gör på korset. Har det här fått sjunka in hos er? Har ni förstått bibelorden? Så här fortsätter han. Så varför ska vi tro på Jesus? Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Så tar du emot Jesus i ditt hjärta. Låter du det här vara levande och verksamt i ditt liv? När var senast du omvände? Jag kan lova dig, de här ljuserna, de du har tänt ljus för kanske på din grav, de har gått före oss. Förhoppningsvis har de haft det här på sitt hjärta. Våra kyrkors historia vittnar om människor som gick in i döden för sin tro. Men vi har hamnat i apati, likgiltighet inför evangeliets stora kraft. Det har blivit en periferi av det vi gör i kyrkan, ska jag lova er. Inte allt, men nästan som regel. Svensk kristenhet. Vad är det vi har för blicken? Vart är vårt fokus? Jesus har dött för dig och mig. Han har till och med dött för de som inte vill tro på honom. Alla synder är utplånade med att Jesu blod rann på Golgata. Det betyder om du är from eller inte from, om du är troende eller inte troende, så har Jesus dött för dig. Jag önskar berätta det här för människor. Jag önskar vara en bärare av det här, inte andras liv. Jag får vara det idag. Och andra gånger så får jag vila i det att ni får bära mig till Kristus. Idag får jag vara med och bära er till Kristus på nytt. Och nästa gång så är det någon av er som får bära mig till Kristus när jag faller. När jag tappar fokus. När jag tappar blicken. Och så får vi visa på Guds ord. För Guds ord är verksamt. Du är älskad för evigt. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Det är många gånger vi kallar det här lilla Bibeln. Ja, men då måste du också förstå vad det handlar om. Du kan ta bort världen här och stoppa in ditt eget namn. Och så kan du läsa det på nytt. Ty så älskade Gud Edvin. Så älskade Gud Edvin. Att han gav Edvin sin enda son. Så älskade Gud dig. Jag hoppas du har fått en ny insikt i vad evangeliet är. Herren står alltid med öppna armar och längtar efter att vi ger våra hjärtan. Och jag vill inte bara stanna där, utan jag vill också fråga dig, vilka insikter i ditt liv har du fått? Vilka insikter har Guds ord just för predikat över dig? Och det andra är, vem mer än du behöver höra detta? Jesus säger själv så här: synd att man inte tror på sonen. Det är det enda som återstår för en människa. Jesus kan inte tvinga in dig i en relation med honom. Det här kallas på nytt födelse. När vi får ta emot hans budskap. När vi får ta emot evangeliet i vårt hjärta. Och då måste vi också få be honom att bli ledare för våra liv. Kyrkans äldsta bekännelse är: Jesus är Herre. Det var det man sa till varandra. Jesus är Herre, Robert. Jesus är Herre, Stefan. Och så svarade man, Jesus är herre. Vad betyder att någon är en herre för ett liv? Jo, det betyder att man ställer sig till förfogande och låter sig förvandlas och formas av den personen. Jesus vill leda dig. Ge honom lite av din tid så ska du få se förvandlingen. Läs hans ord och du ska få se förvandlingen, vad han gör i ditt hjärta. Han kommer att ödmjuka dig. Men han kommer aldrig tvinga in dig det du inte är beredd till. Herren prövar oss aldrig över vår egen förmåga. Det är hans ord. Men det tilltal jag tror jag fick tidigare idag, det är att vi har mist fokuset. Vi har glömt bort att allting handlar om detta. När du har en verksamhet i din kyrka, ja, men har den tappat grunden, då kan den lika gärna läggas ner. Så länge det inte är nöden från Guds evangelium som bär dig till att vinna en ny människa för Jesus. Att få berätta för någon att Jesus är uppstånden. Han längtar efter dig och mig. Och han vill möta dig och mig. Det stod det, Herren är inte långt bort. Men det är våra synder som skiljer oss. Men han har upprättat. Han har gett liv till döda ben. Jesus är uppstånden. Och genom det så verkar hans ande i oss. Vi ska få be tillsammans. Låt det här sjunka in. Herre Jesus, tack för att du möter oss i ordet. Herre Jesus, gör inte ordet för svårt för oss att förstå. Herre, vi bekänner inför dig att vi gör mer ont än vad vi långt kan förstå. Och att vi har mist fokuset. Herre, förlåt oss. För Jesu Kristi skull. Kom och var oss nära. Föd oss på nytt, Herre. Tack för att de som Gud ger till dig, Herre, de ska du också bevara. Helige Ande, väck våra hjärtan. Ödmjuka våra hjärtan inför dig. Du är Gud. Amen. Är det möjligt att få upp trosbekännelsen? Jag tycker det är en bra grej. Jag tänker att vi ska få stå upp tillsammans när vi får läsa trosbekännelsen tillsammans. Använd den som en frälsningsbön. Säg på nytt att ja, men Gud, du är Gud. Jesus, du är frälsare. Du är uppstånden. Och helige Ande, förvandla mig. För det är egentligen det trosbekännelsen också har innebörden i. Du kanske har suttit där och det har gått flera år sedan du bad en frälsningsbön. Ja, men låt trosbekännelsen få vara det för dig. Kanske du senare också känner att du skulle behöva ha och få be med någon. Efteråt här. Ja, men gå på förbön. Det är det som är vilande tro. Att jag får bli buren. Och jag får också ge, förmedla syndernas förlåtelse. Så vi får göra det till varandra. Är det möjligt att få den? Eller kan vi den utan till? Vilket prov. Kanske kommer. Men vi står upp. Och det gör vi också som ett gensvar. När kungen kommer ställer man sig upp. Jesus är kung. Han är inte bara en vanlig kung, han är kungars kung. Och herrarnas herre. Och då när vi får be den här trosbekännelsen, om vi får den fram här. Annars kanske någon har en psalmbok eller någonting, så kan jag försöka leda oss i den. Jag tror inte jag kan den helt utan till. Jag brukar snubbla där någonstans på Jesus-delen. Tack. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans son, födde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig anmändelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.